Platsen är Vasa station och tiden är februari 1942. Det är bitande kallt och den lilla sexåringen drar ner skinnmössan ännu djupare över öronen. I handen håller han en ryggsäck och i den finns 20 smörgåsar. Tanterna på folkhälsan hade sagt att det skulle man ta med sig. Mamma hade visst haft lite svårt att få tag i så mycket smör att det räckte till alla. Men där låg det nu i alla fall och det var det enda bagage han hade. Han och hans lilla syster. Ja, en liten kappsäck hade de också, men den hade någon tagit hand om, så det visste de inte var den fanns. Hela stationen är fylld av folk och nästan alla gråter. Hans lilla 4-åriga syster står kvar och håller mamma i kappan. Och tårarna trillar ner för kinderna på båda två. 6-åringen håller tappet ut. Inte ska man gråta nu då man ska göra sin första utlandsresa. Det längsta han hade varit tidigare var till berget och dit var det 35 kilometer. Nu skulle han få göra till första utlandsresa, till Sverige. Pappa hade berättat att i Sverige fanns allt och om vi inte trivdes så skulle vi få komma hem igen. Spänningen stiger hela tiden. Stinsen har redan kommit ut och tåget ska strax gå. Så några sista förmaningar av mamma och pappa innan Lottan kommer och säger att nu måste alla stiga på. Från fönstret vinkar båda två åt föräldrarna och ropar att snart kommer vi tillbaka. Snart blev nästan 6 år och föräldrarna hade blivit främlingar. Sexåringen känner ansvaret tungt på sina axlar. Han har ju lovat att ta hand om sin lilla syster. Hon gråter ännu och han försöker förklara att det inte är farligt. Så kontrollerar han att hon har namnlappen kvar kring halsen och frågar om hon vill ha en smörgås. Men hon är inte hungrig, så han stoppar ryggsäcken under bänken. Allt är så spännande att han under hela resan till Åbo inte hinner tänka på att äta. Och då han stiger av tåget i Åbo ligger ryggsäcken fortfarande kvar under bänken. Det här var alltså 1942. Vi ska gå tillbaka till 1939 då transporterna började och samma scener utspelades runt om i vårt land. Det var den 30 november som det hände. Det som alla hade fruktat men ingen vågat säga. Redan den 11 oktober då förhandlingarna i Moskva tog en för Finland ogynnsam vändning uppmanade dåvarande inrikesministern Kekkonen alla som hade möjlighet att lämna Helsingfors och tills vidare bosätta sig på landsorten. Så mycket är vi skyldiga att beakta det som skett ute i världen att vi håller oss beredda på alla eventualiteter, sa inrikesminister Kekkonen, men tillade: de omständigheter regeringen äger kännedom om ger ingen anledning till panik. Nu skrev man den 30 november 1939. Dagen var mulen, höst grå och trist. De första bomberna hade fallit över Helsingfors. Och hemmafrontens verkligt stora problem var en snabb evakuering av de mest utsatta orterna. Redan den 2 december innehöll samtliga norska tidningar ett upprop till hemmen i Norge att bereda sig att ta emot finländska barn och mödrar. Och den 5 december meddelar Sverige att man är beredd att ta emot flyktingar från Finland. I Sverige bildades en privat kommitté för den centrala Finlandshjälpen. Denna privata kommitté gjordes senare till en kunglig kommitté för den centrala Finlandshjälpen. Så var det dags att skrida till handling och man tog kontakt med Helsingfors. Professor Elsa Brun var med om det första sammanträffande.
Professor Elsa Brun, hur föddes nu tanken på att man skulle förflytta finländska barn till Sverige?
När vinterkriget utbröt, så redan i början på december kom hit 2 damer från Stockholm. Fru Maja Sander, utrikesminister Sanders fru, och doktor Hanna Ryd. De hade kommit hit i mörker och storm och hade anvisats plats att bo på Brändö hotell. Då var det en anmälan i tidningen att de som var intresserade av Sverigehjälpen skulle infinna sig följande dag på Brändö hotell. Där var det många representanter för de sociala föreningarna här och också naturligtvis för statsmakten. Och då bildades där en kommitté som skulle ta hand om saken. Den ledande personen i detta företag blev doktor Bertel Nyberg från föreningen Rädda Barnen. Redan ett par dagar efteråt var arbetet i full gång. Representanterna för Sverige berättade att förrän de reste från Stockholm hade de redan fått hem för barn ungefär 5 000 och hoppades att vi så fort som möjligt skulle vara beredda att skicka våra svottingar till Sverige för att komma undan krigets fasor.
Den här förflyttningen skedde ju då i regi av den svenska organisationen Centrala Finlandshjälpen. Hur organiserade man det hela då?
Centrala Finlandshjälpen bestod av frivillig arbetskraft. Och de hade i Sverige då genast tagit kontakt med landsorten. Och på de större landsorterna fanns det då representanter som var villiga att göra vad de kunde för de finska barnen när de kom till Sverige. Det är ett stort ombudsmannanät som omfattar hela Sverige. Samtidigt blev det ju en stor insamling för Finland. Och den var nog av mycket stora mått.
Resultatet var ganska klent i början. Man fick inte så många barn. Hur villiga var egentligen föräldrarna att låta sina barn förflyttas till Sverige?
Naturligtvis var de i början mycket tveksamma. Men det gav sig med mycket, mycket hastigt. För man ansåg att det skulle bli svårt för barnen. Och när Helsingfors bombades rätt ofta så samlades det alltid efter en sen bombnatt en ganska stor skara av personer som ville ha sina barn förflyttade. Vi hade ju också våra ombud här runt i landet. Och när de visste att en barnförflyttning hade börjat så tog de sociala myndigheterna i städerna och på landsorten kontakt med oss.
Sen samlade man upp barnen i sån här större uppsamlingsplatser och transporterade dem till Åbo och därifrån gick färden vidare med båt. Det visade väl sig ibland ganska svårt att få barnen transporterade över till Stockholm.
Det fanns så mycket personer som var villiga att resa med barnen och från landsorten också. När de såg vad frågan gällde så var de nog ganska intresserade att se hur ett sådant här företag arbetade. Barnen skulle ju vara, förrän de skickades, skulle de vara läkare undersökta, inte ha några smittsamma sjukdomar. Och i början, i synnerhet under Centrala Finlandshjälpens tid, så fick ju de småbarnen också ha sina mödrar med. Så att man beräknar ju att under vinterkrigets dagar så skickades det över till Sverige 12 000 personer, av vilka 9 000 var barn och de andra, 3 000 var sen för mödrar till dessa barn.
Åbo var alltså en av de orter där man samlade upp småttingarna och packade ihop dem ombord på gamla Arcturus. Båten föreföll ofantligt stor. Något liknande hade den lilla sexåringen och hans syster aldrig sett tidigare och det fanns en hel del att upptäcka ombord. Lottorna hade visserligen sagt att man skulle hållas på plats och inte springa omkring. Men den som försökt hålla en rödhårig sexåring på plats i en så spännande situation vet hur svårt det är. Sin lilla syster förankrade han i en säng som var så stor att båda rymdes i den och förmanade henne att inte röra sig för en storabror hade kommit tillbaka. Och så gick storabror på upptäcksfärd och promenerade så länge och så långt att han var tvungen att gråtande be om hjälp för att hitta tillbaka. Det var det enda intermessot som han senare kommer ihåg. Så den resan tog det ha gått bra. Men det var inte alltid som det gick helt utan störningar.
Det kunde väl till och med hända att de här båtarna som transporterade över barnen blev antastade av fientligt flyg och fientliga båtar.
Det hände nog några gånger. Men allt gick i alla fall lyckligt.
Men det var vinter och kallt och ishinder ställde sig väl också i vägen?
Jo, det är naturligt. Och det finns ju ett par fall när båten inte kunde fortsätta resan omedelbart utan fick stå någonstans. i kanske till och med ett dygn förrän de kunde fortsätta resa.
Hur skötte man om bespisningen av barnen på den här tiden? Både under tågtransporterna och på båten?
Genomgångshemmen hade ju alltid någon mat att bjuda. Och på båten fanns det ju nog mat för barnet. Kanske mycket mer än de var vana vid hemma.
De här barnen som sändes över valdes ut efter vissa principer.
Jo, vi hade naturligtvis måste det ju vara bestämmelsen om vilka barn som skulle fara över. För eljes skulle det ha blivit alldeles övermäktigt. Vi hade som princip att det var de evakuerade familjernas barn som kom i främsta rummet. Och i synnerhet när Karelen skulle evakueras så var det nog en mycket stor skara barn som då fick följa med. Sen var det invaliders och stupades barn som inte hade något fadderbidrag från Sverige. Sen var det familjer som hade blivit hemlösa genom kriget. Och så var det barnrika familjers barn. Och barn vars fäder blivit inkallade och vilka var i särskilt behov av hjälp. Och senare kom det också barn till familjer där modern blev tvungen att övergå till arbete i industrin, tjänst för krigsindustrins räkning. Och det togs med i ett senare stadium. Åldergränsen var lägre i början, det var från 3 till 7 år, men höjdes senare något.
Så vart efter man luckrade upp bestämmelserna så ökade väl barnens antal. Man hade lite svårigheter i början att få kontingenten fylld, men det var väl annat senare?
Jo, det var nog senare och när det så mera hotfullt ut och när kriget drog ut på tiden så var man färdig och beredd att avstå sina barn i en säkrare händer.
Sen då barnen lyckligt och väl hade kommit över till Sverige så samlade man upp dem där på olika uppsamlingsställen. Hotell Langlais i Stockholm var ett av dessa. Man hade väl flera också.
Hotell Langlais var det största av dem. Och där försiggick läkareundersökningen. Våra läkare här hade ju inte tid att undersöka barnen så som de hade önskat få dem undersökta i Sverige. Så att därför måste det där en ny undersökning göras i Sverige. Och där tog man ju också skilde av de sjuka barnen som kom på sjukhus. Jag har hört sägas att det var ungefär en 2000 barn, 2000 platser för barn som fanns då för våra finska barn. Och det är säkert ungefär en 5000 som har legat på sjukhus i Sverige under denna krigstid. Sedan skickades de från Sverige vidare till de olika länerna som skulle placera dem. Länerna hade då sagt att de har sina mottagningshem färdiga och att de från dessa mottagningshem sedan placerade barnen i familjer. Det var ju familjevård, den formen som Sverige denna gång tänkte vara det lämpligaste för barnen. Det fanns naturligtvis också en del barnhem. Det var då barn som inte... Man tyckte att man inte fick placera det i familjer som då kom på barnhem.
Och så spreds barnen ut över hela Sverige i hjälpsamma svenska hem. Att redogöra för tiden i Sverige skulle ta alldeles för lång tid. Men i de flesta fall var lösningen säkert lycklig. Det var en lycklig tid då man levde fri från bekymmer och inte behövde tänka på oroligheterna i Finland. Åren gick, barnen växte och började till och med gå i skola. Men så kom den dag 1944 då man i Sverige spänt lyssnade på Finlands radio. Man hade hört att Finlands statsminister von Born skulle tala.
Medborgare, den 19 september 1944 kommer att i vår historia bevaras som en den tunga prövningens dag för vårt folk. Lika djupt som Finlands folk under dessa svåra år längtat efter fred, lika djupt har det samma i sitt innersta upprörts av tanken på den stund då det ser sig ställt inför nödvändigheten att med fredsvillkoren för ögonen begrunda sina möjligheter för ett fortsatt nationellt liv. Denna stund har nu kommit. Idag har vår fredsdelegation i Moskva undertecknat avtalet om vapenstillestånd med Rådsförbundet och Storbritannien.
Det var alltså den 19 september som det hände. Den lilla sexåringen som nu hade blivit 8 år kommer än idag ihåg allt. Det var många personer församlade som skulle lyssna på utsändningen. Och då 8-åringen fick höra vad som hade hänt gick han ut ur rummet, för han visste att tårarna inte var långt borta. Och han ville inte visa de andra att han grät. Men han grät inte av lycka för att Finland fått fred, utan för att han visste att det nu inte skulle dröja länge förrän han skulle sändas hem. Så snabbt blev det i alla fall inte, utan han hade turen att få stanna i Sverige ända till 1947. Men för andra började transporterna redan genast efter vapenstilleståndet. Och det ska inte förnekas att det ibland ledde till ganska svåra konflikter mellan föräldrarna och fosterföräldrarna. Den ständiga frågan var, varför ska man skicka tillbaka ett barn som man har haft i många år och blivit mycket fäst vid, i synnerhet då förhållandena i Finland var osäkra och man där hade svårigheter med folkförsörjningen. För 6-åringen, som hade blivit 12 år då frågan blev aktuell för honom, gick det bra. Visst var det svårt att lämna Sverige och resa hem till sina föräldrar som man inte hade något egentligt minne av. Tar man i beaktande att det var 70 000 barn som transporterades till Sverige under krigen, så förefaller konflikternas antal litet. Av dessa 70 000 befinner sig fortfarande omkring 7 000 i Sverige. Man må ha vilken åsikt man vill om motiven för hjälpverksamheten, så kan man inte komma ifrån att Sveriges insats var storartad. Det kan hända att aktionen ibland fick karaktären av en rundhänt inbetald försäkringspremie, men faktum kvarstår, den humanitära insatsen kan inte förnekas. Ett 6 miljoners folk räckte handen över Bottenhavet och erbjöd sig att hjälpa ett folk i nöd, att rädda små oskyldiga barn undan krigets lidanden. Det finns många olika sätt att överbringa en gåva, men bara ett värdigt, osjälviskt, utan att fordra något igen, inte ens ett litet tack. Först då realiseras den djupare innebörden av uttrycket om det saligare att giva än att taga.